Idag så är det många som tvivlar på Bibelns auktoritet, som Bibelns trovärdighet, som Bibeln som ett historiskt dokument. Om man talar med människor så tänker många att det bara är en saga som människor har skrivit, som de har hittat på. Alla religioner har ju sina berättelser om hur det gick till med skapelsen och med varför vi är här och så vidare. Hur kan vi veta att just Bibelns version av berättelsen är sann? Jag träffade också en annan person förra torsdagen som berättade att han var väldigt säker på sin ateism. Och han sa att varför ska jag tro på en bok som bara säger massa olika berättelser om att det finns någon gubbe där uppe som gör massa saker och ting. Det är helt ologiskt, tyckte han. Och jag var benägen, han sa så här till mig att jag kan inte tro på någonting bara för att det står i en bok. Och det var jag beredd att hålla med honom om. Jag sa, jag håller med dig. Och jag måste säga, i min egen erfarenhet så var jag på samma nivå också. Jag kan inte bara tro på en bok bara för att det står någon, eller tro på någonting bara för att det står i en bok. Det måste finnas någon substans i det. Det måste finnas någonting som kopplar den här boken till den verklighet som vi lever. Det måste gå att testa om det är sant eller inte. Och jag vill dela med mig av 7 orsaker till varför jag tror att Bibeln går att testa och att den är trovärdig. Den första är helt enkelt Bibelns enhet. Bibeln är faktiskt inte bara en bok, utan det är 66 olika böcker. De här 66 olika böckerna är skrivna utav 40 författare under en tidsperiod på 1500 år. De levde på 3 olika kontinenter. De var från alla samhällsklasser, från kungar till bönder och herdar och så vidare. Och om vi skulle samla 40 personer i det här rummet och så skulle vi berätta om vad vi trodde om religion. Tror ni att vi skulle ena oss, vara eniga kring det? Om vi skulle skriva en hel bok om religion, var och en av oss, och kanske några skulle skriva flera böcker, skulle man, om man jämförde alla dessa böcker, skulle de stämma överens och ha samma bild av religionen? Knappast. Religion är något av det mest kontroversiella ämnet i världen. Jag tror inte ens om vi skulle skriva en bok om matlagning att vi skulle hålla med varandra om vad som är den godaste maträtten. Om vi inte ens kan komma överens om något sådant, vad får oss att tro att vi kan komma överens om något så kontroversiellt som religion? Och anta då att vi har 40 olika författare som bara hittar på sin idé eller sin tolkning eller sin upplevelse utav religion. Och sen så kommer de alla fram till samma slutsats. Hur stor är den chansen? Men det är vad vi finner i Bibeln. Vi finner 40 författare och vi finner en enhet. En konsekvent bild utav Gud. En konsekvent bild utav historien. En konsekvent bild utav hur man närmar sig Gud och hur man ska relatera till honom. Och meningen med livet och så vidare. Och det här är otroligt unikt och det för mig föreslår att det måste finnas någon form av övernaturlig inverkan på den här boken för att 40 personer ska kunna vara överens. Speciellt om de kommer från olika årtusenden. Den andra orsaken är översättningen utav Bibeln. Vi kan tycka, men hur vet jag att den här Bibeln är samma bok som skrevs för tusentals år sedan? Man kan ju läsa att Jesus trodde att Gamla Testamentet, han trodde fullt och helt på den. Men vi kan inte bara tro på det bara för att det står i Bibeln. Vi kan inte tro att Bibeln är sann bara för att det står i Bibeln. Det vore cirkelresonemang. Vi kan veta att det här är samma bok som vi har haft tidigare. 1947 så hittade man Döda havsrullarna i utanför i Israel, utanför Qumran. Och nu var det mycket fokus på de här, för de här daterades. Det var de äldsta skrifterna som man hade hittat om, som citerade Bibeln. Och där så fann man, hör och häpna, varenda, delar av varenda bok i Gamla testamentet. Förutom en bok, och det var Esters bok. Men annars hittar man delar av alla böcker i hela Gamla testamentet. Och de här rullarna daterades till omkring 200 före Kristus. Och då var de redan en enhet utav heliga skrifter. Vilket starkt visar för det första att de fanns då. Och att de redan hade blivit samlade, vilket föreslår att de måste ha varit skrivna långt tidigare. Och när man jämförde den här texten i Döda havsrullarna med de biblarna som vi har idag, så var de, stämde de exakt överens till 99%. Det är väldigt otroligt. Det är mer än något annat historiskt dokument som oftast ändras med tiden. Men de här hade bevarats under tusentals år. Otroligt fascinerande. Vad med Nya testamentet? Ja, när man tittar på Nya testamentet så finner man, man har inte originalen utav Nya testamentet, men man har kopior av kopior. Och det finns inte bara några kopior av kopior, utan det finns över 5000 olika manuskript som är utspridda runt om. Och dessa stämmer också överens med varandra till 97-98%. Och det visar att de måste komma från en samma källa som faktiskt, där samma material existerade. Vi skulle kunna gå in mycket närmare på det här med Nya testamentet, men vi hinner inte just nu. Men just det här att Bibeln har kunnat bevaras så länge utan att förvrängas under årtusenden föreslår för mig att Bibeln måste ha varit på något sätt övernaturligt bevarad. För många andra här historiska verk har blivit förfalskade, medan Bibeln har varit konsekvent genom tiderna, genom sin översättning. Den tredje orsaken är dess historiska tillförlitlighet. I början på 1800-talet, efter upplysningstiden, så började man att kritisera Bibeln som ett historiskt dokument. Tidigare så hade alla trott att det här var historia, i Gamla testamentet speciellt. Men då började man säga, nej, det här är inte alls sant. Det finns inga bevis. Var är bevisen? Till exempel så sa de att de läste i domarböckerna och i Moseböckerna om järn och järnmaterial. Och det sa man, det började man inte använda förrän på 1200-talet. Så när Mose skrev om järnsaker på 1400-talet före Kristus, det var bara påhitt. Det här måste vara en senare konstruktion. Men dessa kritiker blev snart tystade. 1922 så upptäckte en forskare Tutankhamons grav, som dateras till just den här tiden. Och här så fann man en dolk utav järn. Och man insåg att det här förutfattade meningen om att man bara började använda järnredskap på 1200-talet före Kristus måste man ta tillbaka. Och man måste erkänna att faktiskt Bibeln kan mycket väl, det kan mycket väl stämma på den punkten. Vad med David? Har han funnits som en historisk person? Det är många forskare idag som vill försöka hävda, eller så i alla fall förr i tiden, som försökte hävda att nej, David, han var inte en historisk person. Det var bara en myt som någon hittade på om någon kung som existerade där. Det finns inga arkeologiska bevis. Men 1868 så hittade man Moabitstenen. Och där på rad 31 så nämns Davids hus. Och det står också om kung Omri i första kungaboken 1623. Nämns det om honom till exempel, som var utav en efterlevande kung ifrån Davids hus. 1993, ganska nyligen, så hittade man en sten i Tel Dan i ovanför Israel. Och där så fann man en dokumentation utav krig och erövringar. Och det är en arameisk kung som skriver om segrar över sina två grannar i söder. Och han nämner dem som Israels kung och kungen över Davids hus. Det här är alltså arkeologiska saker som de har grävt fram. Så det är utan tvekan bevisat att det fanns David existerade och hans, de här nationerna, Juda och Israel, har funnits som stora och inflytelserika nationer under Davids tid. Moabiternas kung, vi kan läsa i andra kungaboken 3, så står det om en intressant herre. 3 och vers 4 så står det så här. Andra kungaboken 3 och vers 4 så står det så här. Det är Joram som det talas om. Och det står att Mesa, kungen i Moab som hade stora fårjordar, hade i skatt till kungen i Israel betalat 100 000 lamm och ull av 100 000 baggar. Men när Ahab var död gjorde kungen i Moab uppror mot Israel. Och då drog kung Joram ut från Samaria och inmönstrade hela Israel. Sen sände han bud till Josafat av att hjälpa till. Vi behöver inte läsa hela berättelsen, men det talas om en kung här och det är Mesa, kungen i Moab. Och man hittade en sten, den här Moabitstenen som jag nämnde om tidigare. Där så står det, det är faktiskt han, kungen i Mesa, eller Mesa, i Moabs kung, som har skrivit den här stenen. Och han börjar raden med att säga, jag är Mesa, son till Kemors, kungen i Moab. Och han berättar om hur Israel förtryckte honom och härjade med honom, precis som vi läser i den här berättelsen i andra kungaboken 3. Så man ser historiskt sett så har Bibeln rätt. Det som den beskriver här var inte påhittade myter, utan det var faktiskt något som hade hänt i historien. Hettiterna nämns de väldigt mycket i Bibeln. I början av 1800-talet och mitten av 1800-talet så var det många skeptiker som tog det som ett bevis på att Bibeln var inte sann. För det var en som skrev så här, om hettiterna alls har funnits så har ingen hettitisk kung kunnat jämföras i makt med Judas kungar. Så han sa i princip, de har inte existerat. Det är väldigt tveksamt om det har funnits något hettitiskt rike. Men sen började man gräva lite mer och man upptäckte 1888 så ändrades den här åsikten. Det står att då kom man till slutsatsen att hettiternas rike var likvärdigt med det delade kungariket i Egypten och oändligt mäktigare än Judas rike. Så man hittade mer och mer saker. 1906 hittade man huvudstaden till det hettitiska riket i, nu kan jag inte uttala det här, men Bogazköy i Turkiet. 25 000 lertavlor hittade man med inskrifter utav det här stora och mäktiga nationen. Så de där skeptikerna fick äta upp sina ord. Och Bibelns historia bekräftas utav arkeologin. Bibeln nämner också i Jesaja 20:1 om en kung Sargon. Och kung Sargon hånade kritikerna också Bibeln för och sa att det finns inga bevis på att det har funnits någon kung Sargon i Assyrien, som det påstods. Men också det fick man äta upp. På 1840-talet så hittade man Khorshabad med en man som heter Botta som hittade ett palats. Och på det här palatset så stod en inskrift. Sargons palats, den store konungen, den mäktige konungen, kung över legionerna, kung av Assyrien. Och han berättade om allt som han gjorde och nu är utan tvivel om att det har funnits en kung Sargon. Och han var faktiskt far till en annan kung som är väldigt intressant. Och det är Sanherib. Sanherib, andra krönikeboken 32. Så står det så här. Andra krönikeboken 32, vers 9. Så står det att den assyriske kungen Sanherib, som med hela sin krigshär låg framför Lakish, sände sina tjänare till Jerusalem, till Hiskia, juda kung, och alla de av juda som fanns i Jerusalem och lät säga: så säger Sanherib, kungen i Assyrien, vad är det ni förtröstar på eftersom ni stannar kvar i den belägrade Jerusalem? Sanherib intog Lakish, den här staden, och det finns stora reliefer. Jag var på Brittiska museet där man kan se Lakish reliefen som de har rekonstruerat. Otroligt stor bild som assyrierna hade gjort när de intog Lakish. Men det fascinerande är att de nämner ingenting om att ha intagit Jerusalem. Lakish var den näst största staden i Jerusalem, eller förlåt, i Israel och eller Judas rike. Och när de hade intagit det så var de väldigt glada över det, och om de hade intagit Jerusalem så hade de gjort en stor relief utav Jerusalem snarare än utav Lakish. Men vad var det som hände? Ja, Bibeln säger faktiskt vad som hände. Vi kan läsa i andra kungaboken 19 där det också berättas om det här. Om kung Hiskia. Är det det till och med? Det var fascinerande, det visste jag inte ens. Ha, vilket sammanträffande. Andra kungaboken 19, 36 och 37. Så står det så här. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp. Ja, förlåt, och vände tillbaka. Det här är lite senare. Men innan det så läser vi om hur generalen från Sanherib kommer och belägrar Jerusalem. Och man kan läsa inskriptionerna hur Sanherib skriver att han omringade Juda som en fågel i sitt bo, eller någonting i den stilen skriver han. Och var väldigt stolt över det här, men han skriver ingenting. Sen är det knäpptyst om det här, den här erövringen. Och varför? Ja, Bibeln säger vad som hände. I vers 35 så stod det, att, eller innan det så stod det att Hiskia hade ropat till Gud. Gud hade svarat. Och vers 35 så står det: samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och där man steg upp tidigt följande morgon, se, då låg där fullt av döda kroppar. Och det var vad som hände. Det står så här, vers 36. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel, blev han dödad med svärd av sina söner Adrammelek och Sareser. De flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Det är väldigt intressant det här som nämns om Sanheribs död. För om man tittar i Esarhaddon, som är alltså sonens efterkommandes, i hans skrifter så beskriver han vad som hände med sin far. Och han säger så här: en stark beslutsamhet kom över mina bröder. De övergav gudarna och vände sig till sina våldsgärningar. Mina bröder förlitade sig på sin egen vishet och utförde obefogade gärningar. För att tillskanska sig kungavärdigheten dödade de Sanherib, deras far. Det här är inte vad Bibeln säger, eller det här är inte från Bibeln. Men det är precis samma berättelse som Bibeln beskriver här. Så vi kan lita på att de händelserna som vi läser om, det var inte bara påhittade berättelser. Det var historiska händelser som har ägt rum. En professor från John Hopkins universitetet skriver så här: Det råder inget tvivel om att arkeologin bekräftar att Gamla testamentet har historiskt rätt. Det här är den orsaken till en av orsakerna till att jag också tror att Bibeln är sann. Vi skulle kunna gå in på mycket annat, men nu löper tiden iväg. En sak till som jag vill nämna, eller två saker till som jag vill nämna. Dess profetiska förutsägelser. Och det är kanske den tydligaste. Jag hade det här ett studie nu i veckan med den här kvinnan som jag berättade om. Och vi gick igenom Daniel kapitel 2. Och världshistoriernas riken under 2600 år utav politisk historia. Och den här kvinnan tappade hakan. Hon blev helt förvånad och sa, jag har aldrig sett något liknande. Något sånt här finns inte överhuvudtaget i min religion. Någonting som verkligen är sant och liksom kopplas till historien. Och hon var otroligt fascinerad över det här. Det finns många andra berättelser som man kan titta på. Babylon, det skulle förstöras och det skulle inte återuppbyggas, säger Bibeln. Och det hände också att Babylon förstördes. Och idag så är det bara ruiner. Saddam Hussein, han försökte återuppbygga staden igen. Men sen kom Irakkriget och lite andra saker. Och han finns inte längre idag. Bibeln hade rätt om det. Också, vi skulle kunna gå in på Tyrus och andra berättelser, de messianska profetiorna. Över 300 messianska profetior som får sin uppfyllelse i Jesus. Den sjätte orsaken är dess kulturella, att den inte är bunden till kultur. Som jag nämnde, den här kvinnan som jag studerade med, hon kommer från en helt annan religion. Från Shinto och buddhism. Men när jag delade Daniel 2 med henne så berörde det henne precis på samma sätt som det gjorde för någon annan kristen österbottning eller vad man nu vill kalla det. Oavsett vilken kultur man är i. Jag har studerat med muslimer också. Och alla personer som man träffar, oavsett vilken kultur det är, så berörs de av Bibelns budskap på precis samma sätt. Voltaire, han sa att om 100 år så kommer det inte finnas någon bibel kvar förutom på museum. Men han hade förstås otroligt fel. Utan den fortsatte att vara relevant, även trots upplysningstiden. Upplysningstiden har till och med hjälpt oss att förstå Bibeln bättre och kunna lita på att den faktiskt är sann. Den sista orsaken till varför jag tror att Bibeln är tillförlitlig är på grund av den kanske viktigaste. Och det är helt enkelt att Bibeln fungerar. Den förvandlar liv. Den har gjort det för mig. Gud svarar bön. När man testar hans löften så fungerar de. Jag har sett personer vars liv har förändrats helt och hållet. Mitt eget liv har förändrats helt och hållet. Jag brukade inte alls ha något intresse i Bibeln eller i moral överhuvudtaget. Jag hade ganska låg moral. Väldigt låg moral, även om jag växte upp i ett kristet hem. Men Gud kan förändra en människa. Han kan göra de sakerna som jag brukade älska. De tycker jag inte om längre. De sakerna som jag brukade hata, de älskar jag. Så den här förändringen fungerar. Och jag har upptäckt att Bibeln är Guds röst till min själ. Gud är en Gud som är en personlig Gud. Och jag vet att den som önskar en erfarenhet med Gud kan, som det står i Bibeln, smaka och se att Herren är god. Pröva på dig själv. Du behöver inte tro på de sakerna som jag har sagt, men undersök det i alla fall. Testa det. Se om det inte är så. För Gud har en plan för ditt liv och han vill vara inblandad i det. Om du bara ger honom en möjlighet, om du bara ger honom en chans att visa sig för dig. Så det är min bön att varje person här ska våga göra det. Ska våga smaka och se att Herren är god. Smaka och testa på det här. Kanske det, jag vet inte vad det skulle innebära för dig. Kanske är det att börja läsa Bibeln. Läs den under en veckas tid, varje dag, och se om hur det påverkar dig. Om du läser den med ett öppet hjärta så vet jag att Gud kommer att påverka och förvandla ditt liv om du tillåter honom.